Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, snabb grej som vi behöver ta. Nu det är ju, jaha, men nu är det sommar, hur ser det ut då? Jo, nästa vecka, så veckan efter midsommar, så kommer det inte ut något. Då tar vi lite paus.
Yes.
För vi får inte tillräckligt. Men sen kommer vi fortsätta ett par veckor till och så kommer vi ha sommaruppehåll i 4 veckor.
Med de vanliga avsnitten. Men vi kommer fortsätta med bonusavsnitten på, som är Patreon-exklusiva. Hela sommaren.
De kommer ut varje vecka.
Yeah.
Ja. Så har vi valt att göra.
Mm.
Det tycker vi känns okej.
Okay. Ja.
Så, vill du lyssna på avsnitt så finns det på bonusavsnitt. Och annars så hörs vi 2 veckor till innan vi tar ett sommaruppehåll.
Yes. Info om hur du får tag i de här bonusavsnitten finns på www.vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Vad blir det för mord?
Hej, välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell. Och med...
Elinor Svensson Hurtig-Wagrell. La, la, la.
Det är ett starkt, ett så jävla bra trippelnamn. Vad heter det? Jag måste lägga in en varning här. Jag är jätte bakis.
Ja, du är det.
Otroligt bakis.
Innan man fyllde år igår.
Ja, jag hade en perfekt fylla igår.
Hur mysigt hade ni
då? Johan som fyllde år. Och så fick vi barnvakt. Men vi hade också liksom lite, vet, tog ett litet glas vin till lunchens känsla.
Mm.
Och sen så fick vi barnvakt och gick ut och åt. Och sen gick vi till någon liksom naturvinsbar innan vi kom på. Nej, men vi vill ha öl och sjunga karaoke.
Men alltså naturvin är livsfarligt.
Ja.
Det är så, det smakar nästan som flädersaft. Och sen så dricker man det som om det var flädersaft.
Och jag var en sån jävla, du vet, så här, godsherre på den där middagen. Vad ska vi ha för en veck? Vad har du för dessertvin nu? Dessertvin är slut. Vad ska vi ha till osten? Du vet.
Toppen.
Balla ur.
Fint.
Men det var kul. Hände en grej dock.
Uh-huh.
Om jag får berätta om den grejen.
Det tror jag att du får.
Vad heter det? Jag kanske inte ska säga exakt vad. Skitsamma. Jag ringde polisen igår.
Hoppla.
Jag var... Ja.
112.
Ja. 112.
Ja.
112.
Kul.
Det är en sån konstig känsla. Man bara, nej, men nu får jag ringa polisen. För vi gick på gatan och så bara kommer en kille, springer efter ett annat gäng killar och två bara, att vet, de bara flyger på varann.
Oj.
Fullständigt, så här, mitt i gatan, du vet. Det är verkligen så här... Först var jag så här, nej, nu går vi.
Ja.
Så jävla kärring. Till så här, man bara, nej, men vänta, någon måste ju... Alltså, så jag bara står där och, men nu ringer jag polisen, så ringde jag. Mm. Och du vet, det är en viss väntan.
Jag vet, jag har ju ringt brandkåren några gånger. Oh my god, vad länge man får vänta.
Ja, och det känns som en evighet.
Ja.
Och det är som där, jag bara, tänker de se tills de ringer? Kommer de bli arga då? Eller för det var ju liksom så andra killar som gick in och bara, guys, sluta. Det så här, var lite så.
Mm.
Men de liksom flög på varandra flera gånger. Du vet, det blev någon sorts jaktsituation. Och till slut, för jag fick ändå förklara, för de svarade ganska fort på själva 112. Mm. Även om det kändes som en evighet får man väl ändå säga att det var rätt fort. Men sen satt ju hon och bara, jag ringer polisen nu. Och då bara, vi tar ditt samtal så fort vi kan. Det fortsätter ringa liksom.
Ja.
Och han bara, oh fuck, du sitter också bara ringer polisen. Vad är detta? Det är klart att det är så när man tänker på det, men du vet.
Ja, men oh. Nej.
Och sen så,
jag tycker inte liksom, det ska vara så. Jag tycker det ska vara som på film, att de säger direkt, ja, någon är på väg, men berätta mer. Så är det väl med ambulans mer i och för sig, men jag vet inte.
Men alltså, jag fick stå där liksom, du vet, man står bredvid det här och bara, ja, den ena har kort hår och den andra. Är det här så jävla bra egentligen?
Ja.
Alltså det var inte roligt. Men jag ska säga så här, jag upplevde inte att någon blev så jätteskad. Alltså det var inte, det var mer att så här, det här får inte urarta liksom.
Mm.
Det var rätt mycket folk.
Ja, men bra ju.
Men, ja, men
min kille men sen, är så jävla bra på att ringa det här trygghetsnumret på tunnelbanan.
Vad grymt.
Det är liksom så fort någon antingen typ är lite för full. Det var häromdagen bara, så var det någon gubbe som raglade liksom runt på perrongen och så skulle han ställa sig och pissa ut på spåret. Och när man är så full så bara, du kommer trilla ner, la! Så han ringde och så.
Verkligen inte nära spåret med den staturen.
Ja.
Vad är det för nummer då?
Ja, det står på alla dörrar. Jag kan säga det, jag har nog lagt in det i... Passa på att göra,
jag ska börja ringa med. Det var en väldigt stark känsla. För sen gick vi ner på K-karaoke, jag skulle köra karaoke liksom.
Mm.
Och då, när vi står där och ska betala, så ringer polisen. Så får jag liksom springa upp. Det känns så himla... Du har ändå en ganska bra fylla going.
Ja.
Och ge någon sorts statement till att polisen försöker fatta vad som har hänt.
Ja. Ja, men SLs trygghetsnummer är 020 120 25 25. Så, och det, de är superbra och de har ju koll överallt på om man är så här, ja, men på perrongen i Skarsull söder, i södra änden, så är det, då är de där, de har ju folk överallt. Mm. De har folk överallt. Så det går, det är faktiskt ett jävligt skönt alternativ också till att ringa polisen, för man vill ju inte ringa polisen på om det är lite tjafsig stämning liksom.
Nej.
Då känns det för...
Eller man bara känner sig, fan, det är något som inte stämmer här.
Ja, precis. Då tycker jag, även om väktare inte heller är så jävla trevligt att ha att göra med. Ja, men det är skönt att ha det när man... Just att det är säkert
de väktarna som är jättebra, så finns det ju de som uppenbarligen inte riktigt har alla.
Eller hur? Och nej, men just att det är trygghetsnumret gör mig så mysig till mods.
Ja.
Att jag blir så...
Vet du att det var inte först du sa det nu som jag insåg att det var väktare? Trygghetsnumret lät så himla trevligt.
Eller hur? Det är skönt att ha. Man känner sig så jävla utsatt när man är på tunnelbanan ofta, tycker jag.
Ja,
så det är skönt
att ha. Gör man verkligen det. Ofta i Gullmarsplan.
Ja.
Nu blev den väldigt stockkoncentrerad på.
Ja, men vi ber om ursäkt. Men tänk er att Gullmarsplan är lite som Bjärred. För alla andra bor i Skåne nämligen.
Ja, vad heter det? Hörde du, hur mår du då?
Jo, men jag mår bra. Känner mig ganska flottig, men annars är det glatt.
Ja, men när det är så här varmt så blir man ju det. Jag tycker man blir kladdig också.
Ja.
Alltså med händerna.
Mm. Och så är jag jättetrött på min hund för att hon skäller alltså hela tiden när vi är hemma. Och jag hoppas att detta ska... Alltså jag har liksom kontaktat också. Jag har en hundtränare som har gett mig ett träningsschema med henne för att det ska liksom sluta någon jävla gång. Men det tar för lång tid. Jag är så trött på det. Så Daniel hade Lisen igår på jobbet och jag bara så här... Åh, vad skönt. Bara var
livet ändå.
Lilla jag. Mm. För att på varje ljud, när vi är utanför lägenheten är hon jätteduktig. Men när vi är hemma, då skäller hon på minsta lilla ljud. Från trapphuset eller från utomhus eller från tvn ibland. Liksom.
Mm.
Utmattande.
Och det är skitjobbigt.
Ja. Mm.
Men är det någon sorts fas eller är det liksom lite olika hur hundar bara reagerar på grejer?
Jag vet inte, jag börjar tro mindre och mindre att det är en fas. Och mer att det är bara så här mitt liv kommer att vara.
Man hörde liksom början av meningen att så här, okej, okay, nu är det.
Ja.
Jag har checkat ut. Alla kommer dö. Skit i det bara.
Ja, eller ja. Ja. Oh well. Det oh well, är ju oh ett well. Litet problem att ha som sitt stora problem.
Ja, visst är det så.
Ja, oh, visst
är det. Hon är en förtjusande hund på många vis.
Mm.
Alltså, sen är det väl, alltså, vadå? Det är ju, vissa saker måste man ju träna bort. Men alltså,
yeah.
Andra hoppar väldigt mycket. Det brukar också vara svår grej att träna bort. Det är också skitjobbigt liksom.
Ja, yeah. Det gör hon också, men det kommer jag inte träna bort.
Ja, hon är ju så liten. Eller hur? Jag tänker på såna stora hundar.
Ja.
Kan det ju det vara rätt. Så att hon hoppar, det är man ju ganska glad för att slippa man böja sig ner så långt.
Eller hur?
Man ska hälsa.
Och sen när det regnar får man bara hålla i henne. Inga konstigheter.
Då får man bara inte ha vitt.
Visst. Jo, jag skulle säga, vad var det jag skulle säga? Att det är kul att så många nya har blivit Patreons. På torsdagar kommer de avsnitten. Det är väldigt skoj. Och för er som har missat det då, så kan man bli Patreon och få ett bonusavsnitt i veckan. Yeah. All info finns på hemsidan.
Mm. Det är ett supertips från oss, va?
Ja. Yeah. Det känns ju också tråkigt. Nu är det ju så himla många som lyssnar på de avsnitten. Men det hade känts deppigt om man gjorde den researchen som man ändå gör. Och det avsnittet. Och sen så bara var det inga som lyssnade. Då hade man blivit
ledsen.
Men nu känns det bra.
Nu är vi så pass många att det känns värt det.
Ja, eller hur? Det känns inte så penigt.
Ja, det är härligt. Vad heter det? Det är ju sommar snart. Mm. Vi har inte gett så mycket besked om det. Men vi ska väl ha någon sorts konferens om hur vi gör.
Ja, just det. Mm. Det ska vi ha.
Så får vi återkomma, för jag tänker att folk kanske undrar lite.
Vi kommer ha något slags sommarlösning, för vi vill också vara lediga ibland. Men det ska vi återkomma om.
Jag vill väl också vara ledig.
Ska ni vara lediga och inte jag? Vad är det om?
Som att inte jag är ledig hela tiden. Det är bara det att jag har ett barn.
Du är
att man aldrig är ledig heller. Och jag har så dåligt samvete hela tiden.
Mm-hmm.
För, alltså du vet, det var en tjej som skrev skittrevligt. Bara, hej, kan inte du skicka en hälsning till min kompis som tycker att ni är jättebra. Hon ska typ, och var nu, gifta sig, jag minns det. Och jag sa, det här ska jag definitivt göra.
Just det.
Ja, men jag glömde
det. Det glömde vi bort.
Ja.
Dåliga människor.
Alltså, eller typ så här, det var någon tjej som hade skrivit så här, tja, jag har det här kontot i skit. Kan du tipsa? Det var så här jättebra angående BLM och Black Lives Matter. Och du vet så här, och jag bara, det här ska jag absolut... Jag har inte alls gjort.
Nej.
Och det är så här en ständig grej. Alltså, jag har ju... Det är inga stora grejer, men jag har så här, ja, men du vet, till hösten ska jag göra det här jobbet, så jag måste skicka in den här eller svara på det här. Det går inte.
Nej.
Nej, men jag glömmer det hela tiden.
Nej, men...
Jag vill bara säga till alla som är av sig, tack, jag älskar det, och jag ska försöka. En dag kommer jag kanske ta tag i det.
Mm.
För jag menar, vi har ju lagt ner att jag ska svara på allt, men jag brukar ändå liksom ha mina grejer, eller vad man ska säga. Om jag tänker så här, det här har jag, då gör jag ju det. Men nu, nej. Nope.
Men du har ju en annan människa som du har fullt ansvar.
Ja, och hon är så stor nu, så det går liksom inte att checka ut riktigt på samma sätt.
Nej, fattar.
Ja, hur som helst, mitt liv är perfekt. Tack så mycket, tackar som frågar.
Mm. Och vill man köpa merch, påsar, tröjor, muggar, hej och hå, då finns det på podstore.se, podstore.se.
Alltså, de är faktiskt så himla snygga.
De är skitsnygga. Jag har inte fått hem mina än. Men det är nog för att vi får så mycket beställningar så att de prioriterar oss sist. Vilket jag tycker är bra, för att får man en beställning så... Och det verkar ha funkat bra. Alla som har beställt har fått sina grejer och sådär. Och de är snygga. Fan.
Ja, det var bara det jag tog det på. Att folk skickar bilder och man bara, nej, men vad bra det blev.
Visst.
Jag tyckte det var.
Ja.
Mm. Ska vi dra igång det här, eller?
Det gör vi!
Vad blir det för mod?
Den här veckan är det jag, lilla jag, som ska gå igenom ett fall.
Lilla Elinor Svensson. Jag har ingen aning om vad du ska göra. Nej. Det känns så himla pirrigt.
Jag kan säga direkt att hon heter Louise Pitt. Har du någon aning om vem det är? Någon slags svarta änkan-situation.
Men det där är ju också Elinor Svensson, Hurtig Wagrells lite
forte. Ja. Ja. Visst, och den här är så jävla weird. Och jag vill vara tydlig med att det var svårt att hitta framförallt samstämmiga källor. Mycket olika.
They're all dead.
Så, för detta är från 20-talet, 1920-talet. Det är 100 år gammalt fall. Så,
mysigt.
Ja, och jag fastnade också för det, för att jag spanade runt lite på Murderpedia bara. Och så hittade jag det här då, Louise Pete. Jag bara, kul.
Det är det du gör.
Ja, jag bara klickar runt lite. Och det första intrycket var en så jävla weird artikel på Murderpedia som var skriven av en Michael Newton. Som liksom bara hade vinkeln att den här tjejen, hon hade problem redan i början av sitt liv för hon var så jävla horig. Det var liksom den stämningen på hela artikeln att hon är...
Mind you, det var inte poppis som var horig på 20-talet.
Nej, det var det inte. Men det var liksom bara att hon var så iskall. Och hon var säkert det, men det var ändå tonen var väldigt så här... Jag skrattade rakt ut för att det var så inte okej.
Tonen!
Ja. Så jag har tagit med lite citat från den artikeln bara för att ni ska få lite samma känsla som jag fick. Men det här är i alla fall en jävligt manipulativ kvinna och måste varit så jävla snygg också. Lätt för att skaffa vänner och snabbt. Charming to men, innocent sweet face, allt det där har hon. Jag har också lyssnat, by the way, på ett avsnitt om henne av en podd som heter Hollywood Crime Scene. Lite som vår podd, fast USA-sk. Och de var jätteroliga, kan varmt rekommendera den. Och de hade hittat jättemycket detaljer som jag inte har hittat någonstans. Så jag har bara tagit deras detaljer.
Jag är så jävla imponerad av sånt.
Ja, men det verkar också som att, för att ibland så får man ju källa, typ man googlar och så får man så här, ah, men det finns en gammal New York Times eller LA Times artikel om det, klickar man på det. För, där får du inte läsa om du är i Europa.
Nej, jag vet.
Man bara, nej.
Alltså alltid minst 5 sådana fönster uppe från typ The Guardian.
Ja, eller hur? Man bara, ja. Mm. Så jag hoppas, det var några sådana tidningskällor som jag fick från dem då. Supertoppen research hade de gjort. Så vi kör igång. Louise Pete föddes Lofi Louise Preslar. Lofi alltså, ett mellannamn som man...
Vadå, som är bröd limpis?
Ja, limpis. Ja. Bröd limpis, word. Hon föddes 20 september 1880 i Bienville i Louisiana. Och hennes familj var superrik. Hennes pappa var framstående rik tidningsutgivare. Hon har senare sagt, Louise, att I came from cultured, educated people. My parents were not delinquents and did not rear delinquent children. Det är så. Hon är en sån, alltså vet du hur smart jag är? Lite så. Och fick gå på den bästa privatskolan i New Orleans. Väldigt fancy och dyr. Citat från den roliga, weirda artikeln. Where she became notorious for her sexual escapades.
Alltså,
ökänd alltså för sina sexuella eskapader. Men när hon var 15...
Och också, förlåt, jag måste bara påminna att det här är 1880 i Louisiana som hon föds.
Eller hur? Ja, då var det 1895. Det
15 år sedan de avskaffade slaveriet.
Är det, ja.
Det är ändå setting man ska ha i huvudet.
Visst, ja, det är ju verkligen... Det har hänt en del, om vi säger så. Ja. Men, ja. Jo, det är bara... Det är bara phrasingen och tonen på det han har skrivit, Michael Newton.
Det är helt sjukt.
Ja. Men
och jätteroligt faktiskt.
Det ska ju vara sagt också att när Louise var 15 så blev hon avstängd från den här fina skolan för inappropriate behavior, som var dels att hon hade stulit från sina klasskamrater och dels att hon var engaging in promiscuous behavior. Det var deras sätt att säga horig då.
Ja.
Och det fick man inte vara.
Än så länge gillar henne.
Ja, eller hur?
Ja.
Ja, det var ju hon verkar ha gått sin egen väg, va?
Mm. Och med det sagt, om man är så här ung och liksom agerar ut sexuellt, man vet ju inte riktigt var det kommer ifrån heller.
Nej. Och okej, citat från Michael Newton. Expelled by a posh finishing school, Louise went home to Bienville and settled down to the business of pleasure. Hon började alltså sälja sex. Alltså det är så obegripligt.
Hej mamma och pappa, jag blev utslängd från skolan för att jag så snodde och horade. Nu tänkte jag bara så ta det nice. Eller?
The business of pleasure. Nej, sälja sex alltså.
Aha!
Business of pleasure är sälja sex. Jag fattar inte det heller när jag såg det. Jag bara, betyder det? Ha det nice? Nej, det betyder att sälja sex.
Det var det sjukaste jag hört.
Ja, jag vet. Ja, men det är skrivet som att han försöker vara lite djup.
Och också the business of pleasure, som att såhär, det är kul för en också.
Ja, men kanske andras pleasure.
Ja.
1903, alltså när Louise var 22 år gammal, så gifte hon sig med en traveling salesman som hette Henry Bosley. Och hängde med honom lite när han jobbade on the road och sådär.
Mm.
Och när de var i Dallas, sommaren 1906, Dallas, Texas, så kom Henry på Louise i sängen med a local oilman. Och två dagar senare tog han livet av sig. Och då ska hon ha sålt Henrys tillhörigheter och flyttat till Shreveport. Och jobbat som med att sälja sex tills hon fick råd med en resa till Boston. Så då åkte hon till Boston och jobbade som, citat, high class prostitute, slutcitat.
Men alltså... Jag blir förvirrad.
Berätta gärna dina tankar.
Ja,
det gick väldigt snabbt här.
Jag ska försöka få ihop dem i mitt sega huvud. Nej, men hon kom från en jättefin och rik familj.
Ja. Yeah.
Men hon säljer sex for a living.
Mm. Ja, så detta...
Då verkar det ändå som att... Alltså om vi inte har något på att hon har blivit utslängd eller så, så verkar det lite verkligen som att hon ändå... Ska man säga...
Alltså hon kan ju absolut ha blivit utslängd från sin familj när hon blev utslängd från skolan.
Ja, det vet vi inte.
Det skulle jag väl inte direkt säga att de bara, jaha, det var lite sexual escapades, men sånt händer. Bo nu här med oss, det har jag lite svårt att se.
Nej,
så,
men de kan väl vara trötta på henne innan.
Mm.
Jag bara, jag hörde någonstans att kvinnliga psykopater ofta använder sex. Alltså att det är liksom mer vanligt av dem att använda det som manipulation.
Eller hur? För det är ju ett sätt.
Tillhöra, jag tänker bara att det kan tillhöra den delen av henne snarare än
ja, men för att detta är
en,
ju också...
en utsatthet, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Och man får ju ha i beaktning att det är inte hon som berättar. Men så som det berättas låter det ju lite som att hon tyckte det var rätt nice att sälja sex. Och jag tror ju inte på det generellt, men såklart så finns det människor i världen som tycker det är trevligt att sälja sex. Och som gör det på, som har möjlighet att göra det på ett sätt som inte är farligt eller alltså lika farligt eller skadligt för dem. Så, och är det så för henne, så har ju de som berättar rätt om det, för att det är mycket den tonen. Alltså, också att om man säger high class prostitute, det låter ju mycket som... Ja, men det låter lite... Vad fan ska man säga? Lite mer nice. Det är inte som att hon är trafficked. Alltså, ja, du vet, ni vet vad vi står
i detta. Nej, men för det jag är ute efter, precis, nej, men för det jag är ute efter lite är ju hennes motivation. Man vill liksom åt den, så vad är det som driver henne?
Visst.
Och att det blir så intressant att veta, så är hon ut, alltså vad är själva motivationen till det här beteendet? Är det en psykopatgrund? Eller är det liksom något annat? Ja. Så det var bara det jag undrade då, vad hon stod liksom rent ekonomiskt i övrigt.
Ja, men precis. Men det verkar inte, allt hon gör verkar vara för att få pengar. Och det är så klassisk kvinnohat mening. Alltså typ säger de gör allt för pengar, men det är hon,
men vet du vad?
Hon gör mycket för sin egen ekonomiska vinning.
Det är inte kvinnohat, vi gör allt för pengar, precis som också män gör, men då kallas det för att vara en businessman.
Eller det kallas kapitalism, okej.
Exakt.
Okej, citat, när hon har flyttat då till Boston. Mm. Citat från den här Michael Newton-artikeln. The dramatic change of scene meant little to Louise. Her trade was still the same, and as a hooker making house calls, she became a favorite with the local gentry. Alltså. Du kan inte säga hooker.
Vad är det?
Alltså det, jag vet inte när den är skriven, men alltså...
Hur vet han att hon inte tyckte det var en big deal att flytta till en annan
eller hur?
Stoppa?
Hon märkte knappt det, vet du, för hon sket i det.
hon bara knullade och knullade, så det var samma hela tiden.
Det är så djupt problematiskt. Hon stal också från sina kunder, framförallt smycken då från gifta mäns fruar, eftersom de gjorde house calls.
Alltså, för först tänkte jag säga, älskar den grejen, och sen bara, dumt att snå från frun, det var väl onödigt.
Ja, eller hur? Hon är ju redan, hon har ju redan det tråkigt.
Ja.
Så det var ju trist. Men det är förmodligen, han kan ju bara köpa nya till henne. Om han nu har köpt det en gång, så kan han gott göra det igen.
Ja. Som deras försäkringsbolag.
Vad är det här för avsnitt? Jag vet inte.
Jag vet. Gången då vi bara tappade det fullständigt.
Ja, visst. Nej, men bla bla, jag tycker det är hemskt. Och är det en utsatt... Bla, bla. Skit i det, klipp bort det. Men ni vet. Ni vet allt. Skitsamma. Jag får panik av detta.
Man är intresserad av just henne. Och så är det så himla roligt att det är någon som har skrivit det med sån jävla avsky.
Ja. Jag får panik av att prata om det, för jag är rädd att folk kan missförstå mig. Men gör man det så är man bara taskig, tycker jag.
Ja, nej, ja, absolut. Och kom ihåg nu, vi dömer bara henne. Ska jag bara.
Och den här artikelförfattaren.
Ja.
Ja. Och så då, när hon hade stulit smycken och sådär, så behöll hon lite och sålde det hon inte kände för att behålla. Och... till slut så blev hon påkommen för en av de här stölderna, och när hon hotades att bli liksom exposed som tjuv, så flyttade hon vidare till Waco i Texas 1912. Då var hon 32 år gammal. Så det har gått lång tid nu ändå. Där i Waco blev hon ihop med en wealthy oil baron som heter Joe Apple. Och han var väldigt känd för att han gillade diamanter så mycket. Jag tycker det är väldigt mysigt.
Det att, låter som en jättehärlig inställning hos
en man. En liten diamantkille. Och han, liksom hade, han hade diamanter på alla sina ringar. Han hade på sitt belt buckle var det diamanter. Och på knapparna i hans kläder hade han också diamanter.
Det är så bra, för någon som hon är ju såhär, ooh, hello.
Hello my future husband. Ja, det var ändå, det var något. De blev ihop i alla fall, och en vecka efter att Joe hade träffat Louise så hittades han död med en kula i huvudet, och hans diamanter var borta. Och hon blev misstänkt, men hon övertygade en grand jury att hon hade skjutit honom i självförsvar för att han försökte våldta henne. Eller som Michael Newton skrev, in self-defense i citationstecken. Han tog sig den lilla friheten.
Aha, ja, precis. Han vet han.
Ja.
Oh, det var bara en sån där...
Jaha.
Det... typiskt tjejer, så sa han säkert.
Det...
typiskt tjejer att skjuta en kille i självförsvar.
Mm, visst. Och sen... för man vet ju också att det kan ju varit så. Men man vet också, det kan ju också inte varit så. Men hans diamanter försvann ju ändå. Men hade någon försökt våldta mig och han hade massa diamanter och jag sköt honom, då hade jag nog tagit dem också faktiskt.
Gud, ja.
Juryn som bestod av 12 män trodde på hennes historia, och enligt Michael Newtons artikel
så... jag fick en så rolig bild bara att den där juryn på 12 män, när, de ba, när hon bara, well he tried to rape me, de bara, ja men det låter rimligt, det hade jag också gjort.
Alla bara, relate.
High five. Nej, men det är lugnt, du kan gå.
Ja, men de trodde på hennes historia, och jag tycker också det låter rätt så otroligt. Och att hon, enligt Michael Newtons artikel, så ska de ha liksom hyllat henne för att hon, för hennes mod och det hon hade gjort när hon sköt honom liksom. Jag bara, säkert. Han var en rik diamantgubbe, oljenisse, som de bara, vad bra att du dödade honom för att han försökte våldta det. Antingen så är det lögn, eller så blev de fullständigt förförda av hennes personlighet.
Ja. Och det var säkert en sån riktig förförerska.
Mm. Ja, men väldigt, som sagt, säkert manipulativ och karismatisk. Och alla bara, hon beskrevs någon gång som att hon hade en remarkable personality.
Ja, just det.
Så flyttade hon till Dallas. Året efter, 1913, så gifte hon sig med en hotel night clerk. Det verkar väl att säga att varannan man hon gifte sig med en sån olje, eller träffar hon ihop med, är en sån oljerik nisse. Och varannan är så. Ja, men en arbetande kille liksom.
Mm.
Han hette Harry Ferroti. Och kort efter att de hade gift sig så snodde Louise smycken från hotellets kassaskåp till ett värde av $20,000. 1922 eller vad det var. Nej, 1913. Rätt mycket pengar.
Vilken heist.
Mm, visst. Och polisen förhörde då Harry, men de friade honom från misstankar. Men de misstänkte Louise och förhörde henne, men det fanns inget sätt att bevisa det, liksom, att hon hade någon inblandning. Mm. Då ska Harry ha blivit så... han ska tyckte det var så pinsamt att han blev misstänkt. Och att han hade kommit på sin fru med att vara Louise då, med att vara otrogen flera gånger. Så han tog också livet av sig. Alltså det är en så weird svarta änkan situation också, att hon mördar varannan hane, den här spindeltypen, och varannan får hon ta livet av sig.
Ja,
i ren misär.
Stage it. Kan det inte vara så också?
Alltså jag tycker inte det verkar så.
Nej.
Alltså det kan ju absolut vara det, men jag vet inte. Men jag tror inte det. Men det är fritt fram att tro det, va?
Det är nästan obehagligare om man bara får dem att ta livet av sig.
Eller hur? Det är så jävligt. Då har hon verkligen
att suga livet i någon på ett fruktansvärt sätt.
Visst, då har man verkligen gått in i huvudet på någon, alltså.
Fy fan.
Ja, det är riktigt jävla obehagligt. Han ska då ha hängt sig i hotellets källare.
Nej.
Och det uttrycks också alltid som att så här, när han kom på henne med en annan man. För jag får en sån känsla av att man vill att man ska tänka sig det som i en film. Att man kommer in och så bara... Att någon bara ligger i sängen med en annan man. It's not what it looks like. Och tar livet av sig. Men det är svårt att köpa också att det skulle vara exakt så.
Ja, det känns lite väl enkelt att man tappar livslusten för det. Liksom.
Eller hur? 1915 så drog hon till Denver i Colorado. Hon åker rätt långa sträckor alltså när hon flyttar.
Ja, det gör hon väl.
Och där gifte hon sig med en dörr-till-dörr-försäljare som heter Richard Pete. Och ett år senare så fick de en dotter tillsammans. Men... allegedly så tyckte Louise att Richard tjänade för lite pengar, så hon sket i dem och drog till LA våren 1920.
Ja, det är kallt alltså.
Så då var deras dotter alltså 4 år gammal.
Nej.
Och bara, see ya!
Ja.
Och där i LA, när hon letade efter någonstans att bo, så träffade hon en mining executive som heter Jacob Denton. Han hade varit gift 3 gånger innan och hans senaste fru hade nyligen dött. Och han hade en tonårsdotter som heter Frances. Hon bodde i Arizona. Och där hyrde han ut ett hus, och det gjorde han också i LA då. Han ville hyra ut sin mansion med 14 rum på 675 South Catalina Street. Och Louise kom dit då för att säga, kolla lite på huset, får jag hyra detta? Och då ska hon... antingen har prutat ner hyran från $3,000 i månaden till $75 i månaden. Eller helt enkelt övertalat honom att så här, stanna kvar här så kan jag bo med dig. Mm. På något sätt i alla fall fick hon en jävligt sweet deal med det här huset. Man vet inte riktigt om de var ihop eller om de låg. Eller... det har också beskrivits någonstans som att hon var hans housekeeper, men hon själv har förnekat det. För då blev hon jättearg.
Jag skulle gissa, åh gud, vilken typisk Southern Belle-grej. Och bara, I'm not a housekeeper. Mm. I'm a prostitute.
I'm a high-class prostitute.
Det låter väl rimligt att hon kommer dit och är skitsnygg och bara, nej men alltså låt mig bo här lite billigt så kan vi ju canoodle.
Mm. Och citat Michael Newton, after several weeks of torrid sex.
Torrid sex,
alltså, vad får han alla de här orden ifrån? Det är så sjukt.
Han är så knäckt, det där är ju en incel som har skrivit en artikel, 100%.
Ja, men det verkar onekligen så. Bara, hon kommer dit och bara knulla honom torridly.
Jag vet du det? Nej, men du vet, man kan ju tänka sig.
Ja, men det läser man mellan raderna, vet du. Herregud, vilket torrid knull. Ja. Då efter de här veckorna av torrid sex så friade Louise till Jacob.
Mm.
Och han sa då nej. It was a fatal error, enligt Michael Newton. Då ska hon ha beställt 1 ton jord som dumpades i deras källare. Och enligt henne så ska hon planera att odla Jacobs favoritsvamp as a treat for her lover. Eller så sa hon att det var för gräsmattan och sådär. Jag fattar inte varför det skulle vara i källaren. Det var weird.
Nej.
Kort därefter, den 30 maj 1920, så försvann Jacob. Och i juni, när ingen har hört från honom på ett tag eller sett honom, så blev de ju oroliga. Och då hade Louise lite olika förklaringar till var han hade tagit vägen. Först så sa hon att hennes man hade bråkat med a Spanish looking woman.
Just
det är konstigt, det var liksom inte Hispanic looking, utan det var Spanish looking. Så det, du ser inte ut att vara från Mexiko eller Sydamerika, du ser ut att vara från Spanien. Det är så jävla weird. Och då ska den här kvinnan ha blivit sur på Jacob och huggit av hans arm med ett svärd.
Just det. Och sen har hon inte tänkt på det mer, eller vadå?
Ja, eller så ska hon ha skjutit honom i armen, och då, på något sätt har han i alla fall förlorat armen. Och hon säger då att han överlevde, men han tyckte det var så himla pinigt att han inte hade någon arm, så han hade isolerat sig. Så han ville inte prata med någon annan än henne.
Okej.
Alltså det är så jävla dumt.
Det är så konstigt, varför kan hon inte hitta på en bättre look?
Jag vet.
Hon har ju ändå en stund på sig.
Alltså jag har skrattat så mycket när jag har researchat detta, för det är så fruktansvärt konstiga grejer. Och hon bara, nej men alltså hallå, han tycker det är jättepinsamt, låt honom vara. Alltså han vill inte.
Han vill bara prata med mig, fattar du? För det kommer en spansk tjej och hugga av en arm. Nämen.
Ja. Och de bara, kan vi få ringa honom? Nej, alltså han tycker det är så pinsamt. Släpp det bara. Och så körde hon en annan story om att han hade varit på en extended business trip på lite olika ställer och skulle komma till ställer.
Jag tänkte på det, jag bara, nej jag får inte säga något, det är för dialektalt.
Ja, det lät verkligen som att jag brukar säga ställer. Ställen heter det, verkligen. Och att han skulle komma tillbaka snart och sådär. Medan han var borta så började också Louise presentera sig som hans fru. Mrs. Denton, inga konstigheter, hon började spendera hans pengar och hon körde runt i hans Cadillac. Och hyrde ut rum i hans mansion och tog pengarna själv då, hyran. Och hon övertygade också de som hyrde hans hus i Phoenix att betala ut hyran till henne istället för honom.
Smart.
Så det var,
Men vadå, så hon hittar på två olika. Den ena är, han fick armen avhuggen, släppte bara. Mm. Och en annan är, nej men han har varit borta på businessresa. Mm. Det är bara,
hon berättar rätt så mycket.
De två tycker hon funkar.
Ja, olika grejer för olika personer liksom. Det är som så, för man tänker också alltid att är man manipulativ så är man smart.
Mm.
Men det är ju inte särskilt smart att komma med så 40 olika historier.
Icke.
Och att man inte bara väljer en. Det är så jävla trögt. Välj en.
Mm, verkligen. En bättre helst.
Ja, gärna det.
Skulle man säga. Mm.
Att han typ amputerade huvudet eller sånt så han inte kan prata med någon. Det skulle ju vara mer rimligt liksom. 5 juni så cashade Louise in en check från hans konto på $300. Och då sa bankpersonen bara, jaha, den här banksignaturen ser, eller den här signaturen ser för jävligt ut. Hon bara, men hallå, ja, jag var ju tvungen att hjälpa honom att skriva den för att hans arm har ju trillat av. Så alltså, jag var tvungen att hjälpa honom att signera checken, det är väl inte så konstigt. Gud, han tycker det är så pinsamt, släpp det. Så de bara, ja, okej. Och vid det här laget så hade Jacobs dotter skaffat en advokat som gärna ville veta mer om den här saken. Och då ändrade Louise historien lite till och sa att han hade amputerat ett ben och att han skulle komma tillbaka när han hade lärt sig hantera sin benprotes som han hade fått och var någonstans med det. Hon kallades i alla fall på förhör. Hon sa att 5 eller 6 juni så kom hon och Jacob hem från en liten tur till landet och då såg de en ung Spanish-looking kvinna på deras veranda. Och då hade Jacob börjat bråka med den kvinnan och de hade bråkat långt in till natten och så att Louise hade gått och lagt sig medan de bråkade.
Just det, så gör jag en normal person.
Ja. Fortsätt ni, jag går och tar en lur. Och ett par dagar senare då så hade han kommit tillbaka efter att ha varit ute och kört bil. Och då när han kom tillbaka hade han en kula i armen. Och sen dagen efter det så försvann han, enligt Louise. Då hade hon lagt till det också. Bara, ja, han var skjuten i armen. Och sen var försvann han.
Vad hände med svärden?
Ja, nej det...
Ja, det är borta nu.
Det var några andra som fick höra det. Och så sa hon att så här, jag har ju sett honom en gång när jag var ute på stan i juli, så såg jag honom och då hade han bara en arm. Man bara, ja. Okej.
Okay.
I rest my case.
Vi vet att det var han. Nej, jag vet inte, det var långt bort, men han hade bara en arm, så det kan ha varit en man med en arm.
Det kan ha varit två armar också, så jag vet inte. Jag såg en arm. Michael Newton vill gärna lägga in här att under ett par månader där när han var borta, när Jacob var borta, så hade Louise a string of lavish parties in her absent lover's home.
Just det.
Lavish parties. Alltså det är så kul, för jag vet inte vad torrid betyder ordagrant. Jag vet inte vad lavish betyder, men man fattar verkligen meningen av dem.
Gud ja.
Såna här meningar.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I september så fick distriktsåklagaren ett brev från dotterns advokat som bara, kan ni söka igenom det här jävla huset nu eller? För det hade de inte gjort. Louise bodde inte kvar då. För att Richard Pete, hennes man, hon är gift by the way, han hade ansökt om skilsmässa i juli. Men då verkade det som att hon bara sa, nej, vi ska inte skilja oss. Så då hade hon åkt tillbaka till honom i Denver för att de skulle reconcile. Så hon var tillbaka i Denver.
Honom var deras barn.
Ja, precis.
Mm.
Så hon åkte tillbaka till dem. Och någonstans stod det att det var därför hon var inte längre kvar, så därför kunde de äntligen söka igenom huset. Men jag menar, ni är poliser. Alltså, gör det ändå. Okay. Så dumt. Men då så kollade de i huset, de grävde i den här jävla weirda svampkällaren. Vad det var. Det var, eller jorden var i någon slags träbox. Och där i den hittade de Jacobs kropp. Badly decomposed. Han hade blivit strypt och sen skiten och sen bunden och sen inlindad i en filt och sen lagd i det här skitiga jävla trälåren.
Jävlar, hon kan verkligen mörda.
Verkligen. Och hans diamantring som han hade haft på fingret var borta. Och hans högra arm var där. Oskad. Inte konstigt att han skämdes då. Han har ju amputerat armen, men den satt fortfarande kvar.
Helt sjukt. Det är sjukt att hon, den spanska tjejen, la han i jorden.
Att hon sydde tillbaka armen. Vad jävla sjuk tjej. Så då spårade man Louise i Denver. Och by the way, i huset där de hittade Jacobs kropp. Hon hade ju hyrt ut det till en annan familj som bodde där. Medan hans kropp låg och ruttnade i källaren.
Det var källare.
Iskallt. Alltså, och bara, det kan skicka hyran till mig, det är inga konstigheter. Då upptäckte man, ja, man såg ju då att Louise hade skrivit och liksom cashat in så många checkar på, från Jacobs konto. Hon hade gått på en $600 shopping spree. Det var så jävla kul i Hollywood crime scene. Att hon som, det var liksom en som berättade om mordet och den andra tjejen, hon bara, när de pratade om den här shopping spreen, hon bara, oh, I would love to see that montage. Ja. Jag ser verkligen framför sig så, du 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 du
Ja, men $600, då måste ju vara, alltså vad kan det vara?
Ja, jag vet inte, 3 miljoner. Det är vansinne.
Men det tråkiga med det man tar sig, det är att man tänker sig, då för tiden fanns liksom en affär dit man gick och så här sydde upp lite klänningar.
Ja, men det är ändå LA.
Ja.
Det måste ju finnas, det finns säkert en liten Hollywood Boulevard.
Hoppas.
Och då hade hon kallat sig Mrs. Denton. Louise hade också en kompis här i LA och hos henne hade Louise lämnat en massa grejer som kompisen lämnade till polisen. Det var bland annat en käpp, 2 klockor, massa papper tillhörande Jacob, alltså så här, du vet, inte bara lappar, vad heter det, pappers, viktiga papper.
Aha,
aha. Ja, så det var inte bara skräp, utan det var liksom, okay,
viktiga papper.
Ja, bankböcker, ett kvitto från en pantbank på att någon hade sålt en mans diamantring för $200. Och kompisen berättade då att ja, Louise bad mig sälja den här ringen och ge henne pengarna, så det var, det gjorde jag. Så när poliserna hittade henne i Denver och skulle förhöra henne, så hade hon med sig ett testamente och som sa att ja, men det är Jacob som har skrivit detta. Men det kan det också ha varit faktiskt. Det lät lite i det testamentet som att han var lite rädd. Han var rädd för fiender. Det stod inget specifikt om spanska kvinnor eller sådär. Domaren som kollade på testamentet tyckte att det såg ut som att det var skrivet av Jacob. Och Louise var inte nämnd i det som så här enda beneficiary eller någonting liksom. Så det kan vara att hon lämnar in det bara för att så här visa att kolla vad jag samarbetar. Jag kan inte ha något orent mjöl i min påse direkt.
Här är hans testamente, så min story om att han fick halmen avhuggen stämmer uppenbarligen.
Eller hon åtalades i alla fall för hans mord. Hon sa att hon var oskyldig. Hon tyckte det var helt sjukt att hon blev anklagad.
Hon brukar ju tycka det.
Mm. Hon ska ha sagt, I'm being crucified upon the cross. I can say, as did Christ, Father forgive them, for they do not know what they do. Oh my
alltså, det är som i Jeffrey Epstein. Har du sett Epstein-dokumentären på Netflix?
Nej.
Okay, för det första så är det en line som jag nu har tagit till min Twitter-bio därifrån. När en åklagare säger till honom, is it true, sir, that you have an egg-shaped penis? Det är roligaste jag hört. Men han blir så jävla arg. Men, nej, men han sitter i alla fall, han svarar aldrig på någonting. Men du vet, han, någon gång när han säger något, jag bara, oh, did you traffic, bla bla bla, de här kvinnorna. Han bara, are you kidding? Och man bara, nej men sluta försöka vara så här, det här är helt sjukt. Alltså, så fort en, alltså, man har den inställningen, det här är helt sjukt.
Mm.
Då framstår man som så jävla skyldig.
Verkligen. Och jag, en grej som är, jag tycker är så jävla classic är att de säger, varför skulle jag göra det? Mm. Det är helt sjukt beteende. Det skulle, varför skulle jag göra det? Så att man lägger det på någon annan att förklara varför typ, de skulle ha gjort
verkligen
det.
Så här, vad skämtar du? Va? Nej.
Man bara, men jag vet inte varför. Det är väl du som ska förklara det.
Ja.
Så sjukt.
Så dumt.
Under den här utredningen och rättegången och sånt så var Richard Pete med, hennes man. Just det, hon är fortfarande gift. Han var liksom vid hennes sida hela tiden och trodde på henne. Och LA Times ska ha skrivit om honom när de rapporterade från rättegången. Så, at times pale, other times flushed, Mr. Pete was by far the most pathetic figure of the day.
Nej! Taskigt tycker jag.
Så jävla taskigt.
Most pathetic.
Ja, men de pratar om det i Hollywood crime scene också, att det är sån klassisk sexism att om det är en så här psycho kvinna så är deras man, de målas deras man alltid upp som en sån jävla blek toffel liksom. Som världens största mes. Som
att inte han också kan vara ett offer.
Ja, eller hur? Mm. Bara, ja, du måste ju ha 0% testosteron om du inte kan hålla koll på din kvinna typ.
Ja, men verkligen. Ja.
Hon beskrevs som charmig, lugn och det här remarkable personality. Hon samarbetade och pratade med både rätten och journalister och sådär. Men när man tog upp så här detaljer som inte riktigt stämde, då blev hon jävligt irriterad. Typ som så här, var du hans housekeeper? Hon bara, nej, alltså jag var inte det, vi var ihop. Det kan min man intyga. Ja. Och man menade då att detta var ett premeditated murder. Att hon gjorde det för att få pengar och sådär. Mm. Jacobs niece, systerdotter eller brorsdotter, vittnade i rätten om att Louise hade sagt till henne att inte gå till polisen när Jacob försvann. Och Louise hade också sagt att Jacob hade sagt att det är okej om du säljer huset, Louise. Gör det du. Unna dig det. Och så berättade nisen att Louise hade köpt den här jorden då, bla bla bla, så hon kunde vittna till det också. Och grej, det värsta, det mest incriminating som hon kunde berätta var väl att Louise hade sagt massa olika förklaringar till henne om varför Jacob hade försvunnit, men hon hade aldrig nämnt den här Spanish looking woman. Mm-hmm. Så det var så tydligt, har man inte nämnt det för alla då är det liksom inte sant. Varför skulle hon undanhålla det för vissa? Så den 17 februari så dömdes hon till livstidsfängelse i San Quentin, kändisfängelset. Mm. Och ja, som sagt, så var Richard vid hennes sida, han fortsatte vara det när hon åkte in. Han trodde hon var oskyldig. Men 1923 så sa hon till Richard att jag vill skiljas för jag vill känna mig, jag vill vara fri att gifta om mig.
Du sitter inne, människa.
Ja, på livstid. Ja. Och Richard bara, okej då.
Brev kanske.
Okej, vi får väl skilja oss då. Men han lovade att han skulle vänta på henne för evigt.
Nej, men Richard. Men hoppas han liksom kom ur det där sen.
Strax efter att de skilde sig så slutade Louise svara på hans brev och vägrade att träffa honom. Och då så sköt han sig själv på ett hotellrum 1924.
Och deras dotter.
Mm.
Ändå med henne, det vet man inte.
Kommer inte det sen. Men, så det är alltså tre män som hon har som, man kanske inte kan säga att
självmord.
Ja, precis, jag skulle säga det. Det låter kanske fel, men det är ju det. Är det tre stycken, då är det en spaning. Det är,
ja, men alltså så här då. Man kan ju inte säga att man driver någon till självmord bara av att agera hur man känner och den personen inte kan hantera känslorna. Det är en grej.
Mm.
Liksom. Man kan ju aldrig lägga på någon annan. Så han blev så ledsen när hon gjorde slut eller hon var otrogen så då tog han livet av sig.
Nej, eller hur?
Det är inte rimligt, nej. Men
detta är ju någonting.
Det känns ju som att hon mår ju bra av att, liksom dominera och trycka ner män. Alltså att liksom, vad ska man säga, äga dem.
Mm.
Eftersom hon liksom, om de inte gör som man säger så mördar hon dem uppenbarligen. Yeah. Eftersom han inte ville gifta sig med henne. Hon mördade den där ena.
Hon ska också ha skrytit i fängelset om att hennes före detta har liksom begått självmord.
Ja.
Och tyckte att det var lite ball.
Mm. Alltså om vi går med på beskrivningen av henne som full on narcissist, sociopat, manipulativ bitch.
Mm.
Så ingår ju det lite i beskrivningen. Att hon ser det som någonting fint. Och säga om sig själv. Typ.
Ja, precis. Speciellt eftersom man har sagt det själv. Så, ja, men då gör vi. Då går vi med.
Man är aldrig skyldig till någon annans självmord, naturligtvis.
Nej.
Det är det jag vill säga.
Eller hur? Förutom hon.
Ja, förutom hon.
Ja.
Because she was, what was it, lavish and
torrid.
Torrid. She had such torrid sex. That's all her fault.
Ja. En fångvaktare på San Quentin har beskrivit Louise som omgiven av an air of innocent sweetness which masked a heart of ice. Men hon var en jävla model prisoner såklart. jobbade som dental assistant. Hon höll ordning på fängelsets blomrabatter och hon skrev för fängelsets lilla tidning och sådär. 1933...
Vad mysigt det låter. Ja, eller hur? Jag tänkte att det var Quentin, jag bara, fy fan på den tiden också.
Mm.
Och så nu bara, nej men gud vad trevligt. Nu var ju hon i och för sig vit och lite high clock. Vi kanske får hitta på en lite bättre avdelning, vem vet.
Ja, kanske.
Ja, hur som av. Det lät himla mysigt.
Visst, som ett litet kollo va? Mm. Ett litet retreat. 1933 så blev hon flyttad från San Quentin till ett fängelse i Tehachapi. Och 6 år senare, 1939, efter 18 år i fängelse, så blev hon villkorligt frigiven. På hennes 10:e försök till det. Så hon kom ut. Ja, då ska vi se. 39 och hon föddes 1880. Så hon var 59.
Ja. Jag köper det.
Jag bara sa, varför är du tyst? Har jag räknat fel? Och hon kom ut mycket tack vare hennes kompis som heter Margaret Logan. De hade varit vänner sedan 20 år tillbaka. Hon var en social worker som hon hade träffat i sin första rättegång. Nej, inte i sin första rättegång. Det var ju den här... hon har träffat henne 20 år tidigare. Superbra kompisar. Och Margaret tog också hand om Louise dotter under rättegången. När Louise hamnade i fängelse så, och hennes pappa dog då, så hamnade hon i the foster care system. Sen blev hon adopterad och sen flyttade hon till Kanada. Så hon är liksom helt ute ur bilden här. Jag tror att det kan vara.
Hon blev adopterad i alla fall.
Ja, hoppas att det blev bra.
Ja. Kanada låter ju mysigt.
Mm. Visst. Så Louise släpptes into the custody of en som hette Jessie Marcy. Och så började hon jobba som en housekeeper för henne då. Men sen så dog Jessie. Det ska vara natural causes kort därefter. Så då flyttade Louise till en probation officer som hette Emily Latham. Hon jobbade som hennes nurse och housekeeper. Och Emily dog i en hjärtattack 1943. Mm. Man tror också att det var en naturlig död, även om det är fruktansvärt att det var många som dör runt henne.
Jag tror inte alls att det var en naturlig död. Jag tror att det var gift.
Ja, eller hur? Förmodligen. Vet inte om hon liksom fick några pengar på grund av det, men förmodligen har hon lurats av alla pengar. Alltså,
om hon nu var så jävla... Jag tänker inte vara en housekeeper.
Mm.
Nu är hon en housekeeper. I don't know.
Eller hur? Och man undersökte inte jättemycket då och man misstänkte inte Louise, för att när hon hade kommit ut, när hon fick, när hon blev släppt ur fängelset på villkorligt, då hade hon bytt namn till Anna Lee efter sin favoritskådespelerska.
Mm.
Och jag vet inte vem hennes, eller var det Anna Marie? Ja, skitsamma, hon bytte namn till något. Anne Marie, skitsamma, jag har glömt det. Så ingen visste att hon hade suttit inne för mord innan. Liksom.
Just det.
Så då fick Louise bli paroled till en annan familj. Och då var det till Margaret Logan som hade hjälpt henne att komma ut och fängelse då. Och hennes man Arthur. De bodde i Pacific Palisades i Kalifornien. Och där då jobbade hon som live-in caretaker för Arthur som var dement. Och de, Margaret och Arthur, lämnade superfina rapporter till hennes parole officers och sådär. Det gick toppen. De var ju vänner och sådär. Men kort efter att Louise hade börjat jobba där så började hon berätta för grannar att Arthur hade såna här riktiga rage fits och misshandlade Margaret.
Mm.
Ofta. I maj 1944 så gifte sig Louise med en bankchef som heter Lee Borden Judson. 1 juni försvann Margaret Logan. Och alla bara... Jag har skrivit här att klipp till att alla blickar i världen vänds till Louise. Men de visste ju faktiskt inte, inser jag nu, att hon var gammal dömd mördare. Men hon blev i alla fall inte mindre misstänkt av att hon hade förfalskat Margarets namnteckning på checkar och sådär. Och både bankcheckar och brev till sin egen parole officer. Och det ska ha varit ganska dåliga förfalskningar också. Hon har bara skrivit med sin egen handstil. Liksom.
Det tror jag att hon har gjort på de förra också. Och sen blivit typ påkommen med att snott grejer. Och du vet, och då har mördat dem.
Eller hur? Det känns ju mest roligt.
Mm.
Och parole officern som var liksom van vid att få brev från Margaret, han kände igen det direkt. Och tydligen så ska hon, Louise, ha gjort detta redan innan Margaret försvann. Och liksom cashat ut checkar på hennes konto och sådär, förfalskat hennes namnteckning. Och då ska Margaret ha hotat och rapportera det till hennes parole officer. Och sen försvann hon. Konstigt, va?
Verkligen.
Mm. Och Louise sa till Arthur att Margaret var på sjukhus och kunde inte ta emot besök. Så jävla hemskt också. Han är liksom dement och bara, din fru är på sjukhus, inga konstigt, och du får inte hälsa på henne. Tre dagar efter att Margaret försvann så lämnade Louise in Arthur till Patton State Hospital. På någon slags, alltså det stod någonstans att det var ett asylum, men jag tror det var typ ett vårdhem. Hon lyckades få in honom där genom att låtsas att hon var hans långlost fostersyster.
Herregud.
Och så sa hon till deras grannar att hon var tvungen att checka in honom där för att hon hade kommit på honom med att attackera Margaret då, och att han hade slashed her face med ett rakblad.
Nej, va?
Mm. Och när grannar bara, men alltså, var är Margaret? Då sa Louise att, ja, men Arthur har ju attackerat henne och bitit henne i näsan så illa att hon är helt disfigured. Så hon tycker att det är så pinsamt.
Bara mindes hon hur bra det funkade förra gången, eller?
Alltså, låt henne vara. Alltså, hon tycker det är jättepinsamt.
Alltså, inte för att det var förr i tiden, ju längre tillbaka man går, desto värre var det att vara handikappad.
Ja, såklart.
Men den här lögnen. Det är ändå så himla roligt att det är hennes go-to.
Ja, det är så här. Det är allvarligt skadad så de tycker det är pinsamt. Man bara, du kan väl bara säga att de är inlagda och ligger i koma eller någonting, vad fan som helst. Men att någon tycker någonting. Det respektera hennes privatliv nu då. Det är så fruktansvärt.
Han bet av henne näsan, hon skäms jättemycket.
Det är så bizarrt. Åh. Och då tog Louise sin man och flyttade in i Arthurs och Margarets hus. För det var ju ändå ledigt.
Just det. Mm.
Och hennes man frågade, var är Margaret egentligen? För hon bodde ju där enligt vad han trodde då.
Ja.
Och då var det ju den här då, historien om att hon skämt så mycket för att han har misshandlat henne så illa. Och hon är isolerad för att hon väntar på plastikkirurgi. Och han bara, oj, vad hemskt. Och ibland, han bara, men var är hon? Jag har inte sett henne någonsin här. Louise bara, ah, du missade henne precis. Hon var här alltså alldeles nyss och du missade henne. Gud, vad tråkigt. Så i ett halvår så bodde de där. Och hon fortsatte att förfalska namnteckningar och skriva checkar i Margarets namn och sådär.
Mm.
Och till slut så var det en bankperson som gick till polisen med en av de här förfalskningarna. Och medan de undersökte det här, utredde förfalskningar och sånt, så gick de igenom deras hem, Logans hus då. Och den 20 december 1944, 6 månader efter att Margaret försvann, så hittade polisen Margarets kropp nedgrävt i en grundgrav under ett avokadoträd på bakgården. Man kunde säga att dödsorsaken var en smäll i huvudet som fick skallen att krossas, och hon hade också blivit skjuten i nacken.
Mm.
Så hon greps.
Jävlar.
Louise, ja, det är så fruktansvärt grovt. Hon greps och åtalades för mord. Och när polisen grep Louise så var det då, när de kom in så stod hon liksom och så här hetsade igenom Margaret och Arthurs papper, så här försäkringspapper och sådär. Och bara, va, hej, kan jag hjälpa dig med något?
Dig nu, Louise.
Alltså det är... Och hon är liksom i 60-årsåldern nu. Det är så weird att tänka sig.
Ja, alltså, det är som att hon är 15 och har blivit så här dumpad av en kille som har blivit ihop med hennes kompis och nu ska hon liksom hem. Alltså det är så hon agerar hela tiden.
Eller hur? Och Louise ska ha sagt till polisen bara, alltså jag vill vara tydlig med att min man är helt oskyldig. Jag erkänner ingenting, men han är oskyldig i alla fall. Han visste inte ens min identitet när vi gifte oss. Han visste inte att jag hade varit fängelse.
Herregud.
De bara, jaha. Alltså, erkänner du nu? Hon bara, nej, alltså jag sa att jag inte erkänner någonting.
Okej, för då är det information vi inte behöver ha.
Alltså, det är så jävla konstigt. Mm. De bara, okej, vi vill gärna förhöra dig. Alltså, min man har inte gjort någonting.
Att bara sluta tro att det är min man. Nej, vi tror att det är du. Men sluta, säg så.
Ja, alltså,
det är inte han.
Nu tycker han det är så pinsamt så han är borta. Och hon sa till polisen att det var Arthur som hade dödat Margaret i ett av sina rage fits.
Mm.
Och hon sa till polisen att det var hon som begravde Margaret på bakgården. För att hon var rädd att bli huvudmisstänkt. Ni kommer säkert misstänka mig då bara för att jag har suttit fängelse för mord innan. Så
maybe.
När de frågade så, men om han nu misshandlade ihjäl Margaret, varför har hon en kula i huvudet då? Varför har hon skjuten i nacken? Louise bara, ja, men alltså han misshandlade ju henne med en pistol. Så när han slog henne med den så gick den av och skottet gick in i hennes nacke. Sluta fråga så dumt.
Just det.
Arthur hade inte någon historia av att vara våldsam innan och ingen tyckte han verkade kapabel till detta. Han kan ju absolut ha misshandlat henne, det vet vi ingenting om. Men han friades från misstankar om någon inblandning i Margarets försvinnande och död. Men dagen efter att polisen pratade med Louise, 2 veckor efter att Louise hade satt in honom på det här hemmet, så dog han. Det ska ha varit av natural causes.
Stackars. Ja, men så gamla människor, när deras äkta makar dör, så dör de ofta själva också kort efter. Det är så vackert och så hemskt på samma gång. På något sätt.
Eller hur? Man tog in Louise man, Mr. Judson, Lee Borden Judson. För att man hittade ju då, när man gick igenom deras hem så hittade de en pistol. Men han friades från misstankar januari 1945. Dagen efter det, vad gjorde han då tror du?
Skilde sig.
Han tog livet av sig.
Nej.
Jo.
Men det var ju helt upplagt för det. Jag hörde själv, men jag liksom skulle aldrig hoppa dit i huvudet.
Nej. Han kastade sig ner för en stairwell i en kontorsbyggnad i stan. Det kan inte ha varit hon, om hon inte liksom anlitar någon för att putta ner honom eller sådär.
Nej.
Men hon, då satt hon in.
Hon har ju någon skit i det hon håller på med.
Mm.
Någon skit är det ju.
Det är för sjukt. 4 ja. Stycken. Det är helt sjukt.
Det är bizarrt.
Mm.
Nej men gud. Ja.
Mm.
Nej, men låt henne hållas. Ska jag.
Ja, eller hur? Nej, vilken är hennes nästa kille då? I maj 1945 så fanns hon skyldig för first degree murder och dömdes till döden. Hon försökte överklaga flera gånger, men hon avrättades 1947 när hon var... här har jag skrivit 66 år gammal. Det kan hon inte ha varit då.
45, nej men det blir väl
67, hon kanske inte hade fyllt anywho, ja. Hon var 66 eller 67. Hon avrättades i en gaskammare på San Quentin State Prison. Jag har läst lite olika, antingen så var den första eller andra kvinnan någonsin som avrättades i California, och nu jag tror att det är totalt 4 stycken kvinnor som någonsin avrättades i California. Och nu gör de ju typ inte det längre överhuvudtaget. Men det var en resa, en historia om Louise Pitt. Den, en märklig variant av en svart änka.
Verkligen märklig.
Alltså,
han är så oplanerad.
Oplanerad?
Du vet, det är liksom ingen aning på någonting. Det är liksom, vi träffar en kille där. Mördar honom där. Får han ta livet av sig där. Skaffa ett barn, det försvann där. Och sen stannar jag kvar när jag mördat en kille. Alltså, du vet,
ja, liksom, eller hur? Och sen åker
berätta
tillbaka.
Lite olika. Har liksom, det är så nollplan bara.
Eller hur? Jag vill skilja mig. Det vill du inte alls. Jag väntar tills jag sitter i fängelse, för då vill jag gifta om mig. Alltså.
Ja.
Det gjorde hon i och för sig.
Så sant.
Ja, det är så jäkla sjukt. Men en jävla... Alltså avsnittet... Jag skrattade så många gånger åt det här Hollywood Crime Scene också. De var väldigt roliga. Det var kul när de hittade... När de berättade då att de hittade Jacobs kropp i jorden i källaren där. Och att han hade 2 armar. Och så sa den andra tjejen i podden och bara, ja men hur visste de då att det var han? Hur kunde de då veta att det var han? För han hade ju bara en namn, då kan det inte ha varit han. De var så jävla roliga inpass. Vilket skoj.
Ja, det får man lyssna in på.
Mm. De var lite grövre.
Vilken konstig tjej. I alla fall.
Alltså, hur är det fatt här?
Ja, men verkligen.
Man hade ju önskat, jag vet inte, att det fanns... Någonting i mig vill gärna veta, så här, kan någon sätta en diagnos så att jag vet vad detta är? Men med det sagt, det spelar ju egentligen ingen roll, för att bla bla bla, alla med diagnos gör ju inte såna här grejer.
Nej, men herregud, det är väl personlighetsstörning, psykopatliknande, låter det ju som. Men jag menar, alltså man får ju anta att hon har haft väldigt roligt.
Ja, eller hur? Det verkar inte vara så ångestfyllt.
Nej, utan hon har bara så glidit runt och tänkt så här, ja men okej, hur löser jag det här enklast då?
Hur ska jag få torrid sex idag då?
avsnittet kanske ska heta torrid sex.
And lavish parties.
Torrid sex and lavish parties. Hur fan, nej, men det här var bra, det här var vad mitt bakfylla jag behövde.
Ja.
Jättekul.
Det var
tack så mycket för det. Ja, vi ska ju göra ett bonusavsnitt den här veckan också. Det är jag som gör det.
Mm.
Då kan jag lägga det. Jag ska göra ett romanmördaren heter.
Romanmördaren?
Ja, från Polen.
Spännande.
Jag hade aldrig hört talas om det. Så när jag hittade det så tyckte jag att det kändes väldigt... det är en spännande polisutredning igen.
Mm. Oh, nice. Det ser fram emot.
Vad heter det? Men tack så mycket för den här veckan. Vi hörs ju igen på torsdag eller på måndag.
Det gör vi.
Hej då. Ha en bra... Ja, hallå. Glad midsommar.
Glad midsommar. Men vänta, detta släpps väl... Ja, det är denna veckan. Nu är det midsommarveckan, ja. Ja.
Mm-hmm.
Glad midsommarvecka, hör ni.
Ja, så hörs vi sen. Mm-hmm. Hej på er.
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.